Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå! Hallå där, hallå där, hallå där, hallå där!
Hallå och välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 287 tror jag vi sa att det var.
Jajamän, det stämmer.
Och det var hallåmannen Jonathan Onskan Ekeliv, ni hörde där, på plats i Stockholm på redaktionen.
Ja.
Och så jag då, Per Bjurman, i New York på självaste Memorial Day är det här denna måndag.
Just det.
Jag har haft Memorial Day weekend och det kulminerar ju då med ledig måndag som markerar att den amerikanska sommaren har börjat.
Aha, det är just det, jag förstår. Slutet av maj här och det är fint väder, kan jag tänka mig, i New York.
Memorial Day markerar starten på sommaren och Labor Day i september markerar slutet på sommaren.
Aha, det är så pass.
Det är de två stora högtider som liksom är markörer för det.
Ja, just det.
Och nu får man bära ljusa byxor och så. I vanliga fall så är ju då det här är en enorm folkfest, Memorial Day, med parader. Så det är ju också då man hedrar minnet av de som har gått bort i, ja, framförallt militärer då, i de olika krigen i USA var inblandade.
Ja, just det.
Det är parader, men framförallt är det ju massa barbecue och folk är på beacherna och det är fest och glam. Men det har ju varit ganska begränsat med i år då. En väldigt deppig Memorial Day. Och vi börjar bli jävligt, jävligt less på det här nu. Sitta här.
Jag har förstått att det ändå blev lite Zoom Memorial Day-firande för Bjurebupp här.
Ja, det var den här festen. Ja, visst.
Har du fortsatt på samma sätt med ta på dig lite parfym och grejer till och med?
Ja, det får man göra.
Ja, det är bra.
Men det är ju inte samma sak som att träffa människor, men det är ändå ett substitut.
Ja.
Men nu är längtan efter... komma ut och gå på riktiga barer och få resa, fan.
Martins Barbecue i Nashville.
Ja, precis.
Fick i baren.
De har öppnat.
Jaså, de har
Tennessee
öppnat.
Har ju börjat öppna lite grann. Så att jag vet att det är då Honky Tonks på Broadway som öppnar med viss capacity. De får inte släppa in fulla hus, men lite grann.
Jaha.
Kanske är dags att hyra en bil och bara köra till Nashville för att få vara där.
Ja, just det. Du brukar gilla sausage. Kanske några briskets eller...
Ja, sausage och ribs är min grej.
Ja, just det, är din grej. Jag är lite mer pulled pork.
Ja, du är ju det. Ja. Tänk när vi kom dit, då var du alldeles lyrisk över hur gott det var.
Ja, det var det.
Kvällen,
5+.
Det var en riktigt rolig kväll också. Det var riktigt mycket drag där.
Ja, det var det.
Ja, men det är ju så, jag har ju sagt att vi alla sitter i samma båt, så man får inte gnälla så.
Nej, det får
inte. Även kan man säga, men nu när vi börjar närma oss 3 månader av det här, så det är inte bara jag, alla här är ju står och skrapar med fötterna som hästar som vill ut. Liksom.
Ja.
Och i april och maj, som vi just sa innan vi började spela in här, då är jag van att vara ute, ligga på rull hela tiden.
Ja.
Jag har inte varit hemma i New York så mycket april-maj sedan jag kom hit 2005.
Nej, det här är ju din ultimata reseperiod när du sticker runt land och rike där borta i USA på olika slutspelsarenor. Liksom.
Ja, tänk dig på onsdag. Då är det precis 1 år sedan första finalen mellan Boston och St. Louis i TD Garden. Så den här tiden var man ju på väg upp till Boston på tåget och kom ut där och oj, oj.
Ja. Ja, det är lite svårt att tänka sig.
Imorgon hade varit, ja, ikväll hade jag hade nog 2 dagar före. På kvällen kom jag och sen dagen innan så var det ju sån här media day. Liksom.
Ja, just det.
Fan också, fan!
Ja, ja. Men du, vi kommer in på det snart, men vi har ju ändå ganska glädjande nyheter idag, tycker jag, som rör hockey och live hockey. Och NHL.
Ja, men vi återkommer till det.
Ja.
Jag hade ju en övergång här om att vi har ju det här fiktiva slutspelet som pågår i bloggen.
Ja.
Mm. Så hade det varit verklighet, då hade det varit dags att åka till Edmonton nu och göra sig redo för Media Day i Rogers Arena. Nej, Rogers Place.
Rogers Place, ja, precis, exakt. Och där är nog inte så dumt just nu, en jättefin modern arena. De ansöker om att bli Hub City för att hosta liksom det här riktiga slutspelet som kanske kommer igång i sommar. Det är ju en 20-25 grader där på sommaren.
Ja, och världens största pressläktare. Jag har aldrig sett dess like.
Alltså, det är så pass också. Ja, man kan tänka mig det.
Ja, det, för att det blev ju så då. när västra konferensfinalen till slut avgjordes så lyckades ju Edmonton slå ut Nashville. Så vi har en hel kanadensisk final för första gången sedan 1989. Och vilket är garanterat att Stanley Cup kommer hem till Kanada då för första gången sedan 93.
Just det.
Det är ju då Edmonton mot Toronto.
Ja, det...
Kan du förstå vilken feber det hade varit i Kanada nu?
Ja, precis. Nej, det hade varit fullständigt... Nej, jag kan faktiskt inte föreställa mig det. Jag tror jag sa det förra veckan. Det är det enda jag kan komma på. Att de skulle sända mer än 24 timmar om dygnet.
Ja, faktiskt. De skulle utöka det kanadensiska dygnet.
För att kunna få plats med allt försnack och alla spekulationer och allting.
Ja, det är inte klockan, det är inte 24, det är 25 och 26.
Ja, precis. Så är det. Ja, men vi måste väl gå igenom lite hur det gick till då när Edmonton säkrar den här platsen. Vi har ju pratat om Torontos väg dit, men även Edmonton. Vi får ju dra lite kort. Man kan ju läsa allt det här i bloggen.
Ja,
men en snabb
som vanligt gjorde du två första matcherna. Och du har ju fått alldeles för mycket fantasi i brist på annat. Så det var ju, jag fick ju en mess att ta hand om i match 3.
Ja, precis. Och du
fick folk att slänga in golfbollar och grejer.
Ja, precis. Och du fick ju med dessutom att stryka lite segment också. Jag hade ju att Tommy Salo klev in på isen och sånt där. Men då tyckte jag att då spårade jag ur för mycket. Så ja, det fick bli en vanlig emergency goalie, vet han, Todd Lanigan istället. En skolkurator fick hoppa in när både Koskinen och Mike Smith gick sönder.
Ja.
Ändå klarade sig Edmonton.
Men det var ju Dustin Johnson som är partner till Paulina Gretzky, slänger in en golfboll som träffar
Mike Smith.
Total urspårning.
Ja, det spårar ut lite väl mycket kanske, men han blev i alla fall omhändertagen av polis och sådär.
Ja.
För det utbrottet.
Mm. Ja. Ja, nej, men det är bara fantasi alltihop. Jag vet inte om...
Ja, det är nästan lättare att bara läsa det helt enkelt. Det spårar ur egentligen varenda match.
Ja, på ett eller annat sätt.
Men 4-2 i matcher.
Det slutar med att Adam Larsson avgör game 6 på övertid. Ja, de har ju chansen Edmonton redan i femte matchen avgör hemma i Rogers Place just. Men det blir lite spaka då som händer så unga lag när de har chansen. Ja. Så istället så avgör de i Bridgestone Arena på övertid. Adam
av alla kliver fram och blir en av alla svenska hjältar i det här fiktiva slutspelet.
Ja, det händer ju massa annat också. Det är skandaler hela tiden.
Ja, det kan man säga att det är. Ja, precis. Men den andra konferensfinalen var det ju faktiskt Pierre Engvall som avgjorde.
Ja, det är ett svenskt slutspel.
Det är väldigt, väldigt svenskt slutspel. Så det, ja, vi får se hur det går i finalen där William Nylander har stora aspirationer på Conn Smythe Trophy efter sitt fina slutspel. Så att,
Precis. Ja, men nu är vi ju som sagt, finns det anledning att titta på verkligheten också?
Ja.
Efter ett par månader här när allt har hängt i luften, och det gör det väl delvis fortfarande, men i helgen då, så i början av helgen, så röstade ju spelarfacket för det förslag ligan har lagt och godkände själva formatet man har lagt fram då vad är det, 24 lag.
Precis, 24 lagsformatet är som det har diskuterats länge, men nu är det som du säger, spelarna har gett grönt ljus och säger att de är med på tåget. Och det här upplägget som presenterats kan man gå vidare från. Det är som du säger, alla detaljer och sånt där är inte klara, men det är det här man utgår från nu och som man jobbar med att förverkliga.
Ja, vi får komma in på exakt vad det innebär, men understryka först att det här innebär långt ifrån att allt är klart. Man har inte ännu kommit överens om vilka ställen man ska spela på. Man har inte kommit överens om när. Och man har inte kommit överens om formerna för hur spelarna ska leva och bo och testas. Och
familjer.
Allt det andra. Det kom just ut en artikel på Athletic där Devan Dubnyk försöker hälla kallt vatten på hela alltihopa. Så är vi långt, långt ifrån klara för att hockey kommer tillbaka.
Ja. Nej, precis. Han ville tona ner förväntningarna helt och säga att det här är inte... Nu har vi bara det som vi sa precis där. Att de har gått med på själva formatet. Men så är det så mycket detaljer som ska till för att de ska kunna klubba igenom det här fullständigt.
Ja, men det börjar ju bli... De har inte hur mycket tid på sig som helst. Så de måste ju skynda på lite.
Ja, men det tycker jag märks sista veckan bara, att det har varit, det är intensiva förhandlingar liksom, och det händer grejer nu. Alltså bara häromdagen också så kommer det här säkerhetsprotokollet. Det var inte 67 sidor långt som Major League Baseballs, men det var i alla fall 23 sidor.
Ja, det kom i söndags, sent i söndagskväll kom ju det ut.
Just det.
Med, man är ju inne i fas 2 nu då. Framförallt innebär det att spelarna här alldeles inom kort får under speciella former samlas igen och börja träna i sina träningsanläggningar.
Precis, i små grupper, om 6 personer max tror jag. Och det här säkerhetsprotokollet då, som var på 23 sidor, det innefattar alltså bara fas 2. Och fas 2 är just det, att man får börja samlas i träningsanläggningarna. Fas 3 är liksom en training camp inför att säsongen börjar, när hela laget är samlat. Och fas 4 är att man börjar spela matcher. Liksom.
Ja, och i den här fas, de som får samlas då som högst 6 personer i träningshallen nu. Det måste vara ansiktsmasker i omklädningsrum. Enda gången de inte ska använda masker är under själva träningen.
Ja.
Och det ska testas och det ska kollas temperaturer och det ska... Ja, det är mycket... Många försiktighetsåtgärder kan man
säga. Ja, precis. Så mycket rent konkreta detaljer om man absolut inte får göra. Typ. Alltså, du får absolut inte åka Uber till träningen eller bla bla bla. Det är massa såna här... Man måste läsa på det där dokumentet ganska ordentligt som spelare för att inte bryta mot reglerna.
Ja. Samtidigt har det ju kommit uppgifter om att amerikanska government godkänner ju att proffsidrottare med kontrakt här får komma in i landet igen.
Ja.
I USA. Kanada vet vi inte än. De har ju också stängda gränser. Och det är många som ska dit också. USA och Kanada är två olika länder.
Ja, det ska man komma ihåg.
Ja, så det vet vi inte riktigt än. Och det är ju inte så att spelarna kasta sig på plan för att åka hit och sätta sig i till exempel New York. Det finns verkligen ingen anledning för Mika och Lundqvist och sådana att sitta här just nu. Det är bara värdelöst.
Ja, precis. Då har jag bättre att kunna träna på is hemma i Sverige.
Ja, dels det. Men också leva...
Röra sig fritt.
Någorlunda.
Ja, jämförelsevis.
Leva ett normalt liv. Så innan de vet att de verkligen kommer att spela så tror inte jag det är någon som dyker upp här.
Nej, precis. Det måste komma datum liksom.
Ja.
När det är läge att samlas, när det är läge att åka över. När säsongen börjar liksom.
Ja. Ja, det där funderar man ju på själv också. Det skulle ju vara trevligt att komma hem och hälsa på familj och vänner och så. Men det verkar inte vara aktuellt på ett jävla bra tag. Senast jag hörde att vi får nog vänta till efter valet i november innan man kan tänka sig att sitta och flyga mellan Sverige och USA. Det går ju att ta sig till Sverige, men det skulle ju vara... väldigt svårt förmodligen att komma tillbaka sen.
Är det fortfarande via Mexiko och hela den grejen? Eller?
Ja, jag vet inte hur det är med Mexiko nu. De har ju epidemin har ju slagit ganska hårt där också. Så att, det börjar snart bli att man får lov att flyga till Tokyo och sen in den.
Oj, och hela jorden runt.
Ja.
Ja. Ja, det låter krångligt alltså. Och nu blir det ju ingen riktig sommarsemester för det heller. För nu kanske det blir hockey liksom.
Ja, men... inga problem med det.
Nej, precis. Det tycker vi inte.
Jag har haft det så det räcker här.
Ja, precis. Du står och frustar.
Ja, jag försöker. Jag håller på med min serie där fortfarande. Topp 50. Bästa, 50 bästa svenskarna genom tiderna.
Just det.
Precis. Senast idag hade vi... Vilka hade vi?
Ekman Larsson och Tommy Salo.
Ja, just det. Mm. Trots att Tommy Salo inte var med i finalen 2020 här då, som du hade föreslagit.
Nej, exakt. Jag hade ju att han var alltså emergency keeper, för han var igen mot honom och kollade på sitt gamla lag. Så tänkte jag att det är bättre att köra med Salo än den här skolkuratorn. Liksom.
Så, ja.
Men nej, det blev skolkuratorn.
Daniel Sedin jämförde Oliver med Lidström. Det är inga dåliga jämförelser.
Nej.
Väldigt jobbig att spela mot sån. Han är så bra med klubban. Liksom inte fysiskt då. Det var ju inte Lidas heller.
Nej, men det är ju placeringsförmågan. Alltså,
ja.
Läsa spelet.
Hade man, ja, det spelar ingen roll om man fick till en flippassning. Den slog han ner på tennis.
Ja. Som sagt, jag rekommenderar den där serien för det är lite kul att läsa andra svenskar om andra svenskar.
Ja, liksom. Mycket roligare än bara jag skulle sitta och tycka om dem.
Så ja, dels det, eller om du skulle ha ringt upp Ekman Larsson och han hade sagt att ja, det är väl, jag är väl okej. Okay, liksom.
Ja, exakt. Ja. Ja, men du, vidare med det här då. Planen består ju i alla fall i, kan vi slå fast nu. Eller var det något annat du ville komma in på innan det?
Nej, vi kör. Jag tycker vi hugger in i själva formatet nu.
Ja, det är alltså så att de 7 lag som var helt avhängda när serien stoppade i 12 mars, det vill säga Buffalo, Ottawa, Detroit, alla Kalifornienlagen och vilket är det 7 då?
New Jersey,
just det. De har ju spelat färdigt och deras säsong är över helt och hållet. De exakt. Behöver inte bekymra sig längre.
Nej.
Medan övriga då samlas, ja, var vet vi inte än. På två, förmodligen två orter blir det väl nu då?
Ja, det verkar bli två orter och inte fyra som det har pratats om i flera månader, men utan två.
Jag vet inte om du såg NBAs idé, de ska ju vara på ett ställe.
Ja, de ska ju vara hela gänget på, var det Disneyland?
Disney World. I Orlando.
Ja, just det.
För där finns det inne, det är inte för att åka berg- och dalbana, utan det finns en stor sportanläggning med flera basketplaner. Och dessutom väldigt mycket hotell som står tomma nu då. För det är ett av USAs främsta turistmål. Miljontals besökare varje år.
Ja, där har jag till och med varit, vet du. När man har varit på en Tampa-resa, då har man ju svängt förbi Orlando också.
Ja, så där ska de vara. Om de kommer fram. Det är ju lika mycket rörigt för dem att få ihop det här. Men det är deras plan. Ja. NHL dock, förmodligen två platser.
Ja, precis. Och det är fortfarande
inte klart. Och det låter som att Vegas är ett i alla fall.
Ja, precis. För Vegas har ju, det var väl inne på lite förra veckan, att de har så mycket hotell, verkligen de också, som står tomma. Det pratas om att NHL-lagen ska flytta in på Mandalay Bay, har jag hört i alla fall, med över 3200 rum.
Ja.
Det som är nackdelen som andra Hub City som lämnar sina förslag till att NHL ska flytta dit, det som de ser som en nackdel för Vegas, det är att det är 40 grader där på sommaren.
Ja. Men det är det på de flesta, det är väldigt hett på de flesta ställen i USA på sommaren.
Ja, visserligen, precis. Men då tycker ju Edmonton, som till och med får lite politisk hjälp, vad jag har läst mig till, att det är liksom lite Edmontons government lite grann som kliver in och försöker propsa på att Edmonton ska få det. Ja, men titta, det är ju 20-25 grader här på sommaren. Det kan
men de har ju för fan inte hotell så det räcker.
Nej, det tror jag inte heller, men de tycker att Rogers Place är modernt och fint och det är perfekt. De har möjlighet att ta emot många lag, påstår de också. Så att, ja, vi får se vad det blir. Jag har sett att Los Angeles har dykt upp lite grann som en...
Ja, det kan ni glömma. De är ju fortfarande i lockdown. Ingen kommer åka till Los Angeles och inte till New York heller. New York finns också väldigt mycket tomma hotellrum just nu, men ja, det är inte aktuellt.
Men jag vet att det har varit lite prat förut om att typ Vegas, att Vegas Golden Knights då skulle få lite fördel av att de är bekanta med miljön och kanske kan...
Vilket bullshit, så kommer det att vara för... Det kommer att vara något som inte alla är nöjda med. Punkt och slut.
Ja, men då hävdar de att Los Angeles som ändå är ute, att där kan det vara bla bla bla. Ja, vi får se.
Jävla bullshit. I Los Angeles är de som nästan... De har ju striktare restriktioner än vad vi har. Och dessutom längre. Borgmästaren i LA har ju sagt att det blir hela sommaren så här.
Ja, det låter ju inte som att NHL kan åka dit trots allt då. Även om jag har läst att det har varit väldigt aktuellt. Men.
Vegas håller ju för sig också på att öppna. Från med början av juni får kasinorna börja öppna till viss del.
Ja.
Fast vi från New York får inte åka. Om vi åker någonstans, då på de flesta håll är vi tvungna att sitta i karantän i två veckor.
Nej då.
Ja. Om jag skulle åka till Florida till exempel. Om man flyger ner dit, då är det stenhårt innan man kliver på planet. När man kommer från New York just. Ja. Man får fylla i en massa formulär och så måste man sätta sig på något jävla hotell i två veckor. Det låter inte så kul.
Nej, då är det långt i tickebaren. Alltså.
Vi är pestsmittade, New York-borna.
Oj, oj. Ja, ni är sedda lite grann som stockholmarna är sedda i Europa kanske.
Precis. Ja, när Cypern öppnar för alla utom svenskar.
Ja, precis. Exakt. Ja, ja vi får se hur det går till.
Skitsamma, vad de är ju inte det primära faktiskt. Nej. Formatet är då så att de fyra första är per konferens då. Boston, Tampa, Washington, Philadelphia i öst, St. Louis, Colorado, Vegas och Dallas i väst. De står över första omgången. De är liksom redan seedade och klara.
Ja, de ska däremot hålla igång genom någon slags intern seedningsgruppspel. Alltså de ska möta varandra en gång och det är lag som vinner där typ tror jag får bäst seedning.
Ja, men de övriga då ska mötas i en play-in-runda, även om det inte kallas play-in. Jag vet inte riktigt varför det är så viktigt vad det kallas.
Nej.
Och vinnaren i olika serier då får möta utifrån vad de låg i tabellen och så vidare.
Ja.
Och de här vinstprocenten du pratade om förra veckan.
Ja, det skiter man lite grann i.
Ja.
Alltså jag pratade om att man skulle ha någon slags gruppspel även för de här lagen, men och att man skulle ta med sig sin vinstprocent från grundserien och sen plussa på dem i det nya gruppspelet. Men det blev alldeles för krångligt och det insåg jag NHL att det måste vara mer lättbegripligt alltså för att folk ska förstå hur det här faktiskt går till.
Ja, vi ska titta på det. Jag ska bara gå igenom dem innan jag går och hämtar kaffe. I öst då skulle vi ha först Pittsburgh-Montreal och där skulle vinnaren möta fjärde sidan i Philadelphia.
Ja.
Carolina-New York Rangers, vinnaren möter tredje sidan i Washington. New York Islanders mot Florida möter andra sidan Tampa. Toronto Columbus vinnaren möter första sidan Boston.
Just det.
I väst har vi Edmonton mot Chicago. Vinnaren möter Dallas. Nashville Arizona. Vinnaren möter Vegas. Vancouver Minnesota. Vinnaren möter Colorado. Calgary Winnipeg. Vinnaren möter St. Louis.
Just det.
Och vi tänkte vi försöka gå igenom de här scenerna lite grann bara. Men som sagt, jag måste hämta kaffe.
Jag brukar hålla lite monolog här i mellan när du är borta, men du gjorde jag faktiskt inte nu, utan jag var tvungen att fylla på lite glas själv också.
Ja, ja men du, ja, vi börjar som vanligt i öst då, eller hade du något mer att säga om det där?
Nej, jag kan väl säga bara lite grann då att som sagt, det här har röstats igenom bland spelarna, men det var två lag som alltså röstade nej, och ett av dem tycker du inte alls oväntat, det var ju lättkränkt att Tampa.
Jaså, det har jag faktiskt inte hört.
Du har missat det? Nej, två lag röstade nej till det 24-lagsformatet så som det presenterades, så det var Tampa och det var Carolina.
Deras spelare alltså?
Ja, precis. Alltså, det var ju Alex Killorn som är representant i spelarfacket för Tampa, och han har hört sig för med spelarna i laget, och de kom fram till att nej, det här är inte rättvist. De tycker till exempel att det är orättvist att Montreal, som är liksom 10 poäng från slutspel och avsågade, att de plötsligt kan möta femtesidade Pittsburgh i bäst av fem och sen plötsligt gå till slutspel. Och sen dessutom få möta fjärdesidade Philadelphia och inte förstasidade Boston, eftersom att det är bracket, att det är liksom ett slutspelsträd och inte... Ja, det tycker jag Tampa var orättvist.
Ja, men det handlar ju också om att rädda ekonomin i NHL nu. Går Killorn och company med på att gå ner 50% i lön nästa säsong?
Nej.
Nej.
Nej, precis. Så, att,
så det är rätt viktigt för dem att ha med Montreal och Rangers och Toronto.
Ja, precis. Och Chicago på andra sidan. Ja, precis. Det är därför man har just 24 lag snarare än 20 lag förmodligen, för att man vill ha med de här stora marknaderna som kan generera intäkter.
Ja, det är ingen folkrörelse det här. Det är ju business.
Det är väldigt mycket business. Det är ett företag ändå.
Ja, och blir det för lite intäkter här, då är det spelarna som kommer att få lägre löner, och då blir det ett jävla gnällande om det också.
Precis. Man kan inte bara gå på det rent sportsliga här, utan man måste titta väldigt mycket på ekonomin i det här prekära läget. Och då spelar det roll att ha med Montreal, även om det kanske är mer rättvist att titta på Columbus och Carolina precis, och Islanders som alltså slåss precis runt strecket.
Mm. Ja, nu är det så här. Ja. Och Pittsburgh har ju då, alla är så rädda för Montreal. Och Pittsburgh har ju också, det har ju uttryckts viss skepsis därifrån att de får gå upp mot Montreal då. Det alla är rädda för...
Carey Price.
För Carey Price, ja. Mm. Supermålvakten. Och det här ska ju, som jag förstår, de här, det är ju bäst av tre i den här första omgången.
Är det bäst av tre eller bäst av fem? Jag tror inte det är klart heller. Utan det är en sån här grej de ska diskutera. Men jag har hört både och.
Ja, jag hörde tre.
Okej, okay, ja.
Alltså det kan inte pågå hur länge som helst där, eller?
Nej, de måste väl försöka speeda upp processen lite grann. Så det är väl inte helt klart heller om det ska vara bäst av sju eller bäst av fem i riktiga slutspelet. För det blir ju till slut då ett 16-lags vanligt slutspel. Liksom.
Mm. Ja, det ska ju också sägas. Vi ska inte gå in så jävla djupt på serie för serie. Men det är ju väldigt svårt just nu att veta var de står, de här lagen. Och hur de kommer att reagera i den här nya miljön. De har varit borta i 3 månader. Det kommer att se ut som... Slutspelet kommer att se ut som försäsongshockey på många sätt. Ingen folk på läktarna och de kommer att vara ur form.
Ja.
Och det är helt omöjligt att veta var de står.
Precis, och vi pratar alltså kanske eventuellt bäst av tre eller bäst av fem, det spelar så stor roll. Det är en väldigt kort serie ändå. Så att, jag menar, det räcker ju som du säger, det räcker med att Carey Price står på huvudet så är Montreal vidare.
Ja.
Men det är klart att man tror på Pittsburgh i den här serien, om vi ska titta lite på den, för att men en fördel för dem och för många andra lag också, det är ju att många skadade spelare plötsligt haft 3 månader på sig att rehabilitera och komma tillbaka. Så i Pittsburghs fall innebär ju det att de får ett mycket slagkraftigare lag, skulle jag säga, än om slutspelet hade börjat i april. För nu får de ju tillbaka Jake Gensel. De kanske får tillbaka Nick Bjugstad och Zach Aston-Reese. De har ett otroligt bredd helt plötsligt. Och de tog in Jason Zucker som ersättare till Gensel vid trade deadline. Det är ju länge sedan nu. Men...
Fy fan vad länge sedan det
är. Jajamän, men det är ju ett... De tog in Patrick Marleau då också. De tog in även Rodriguez från Buffalo. Så att de får ju peta bra spelare snarare i Pittsburgh nu.
De har ju så bra lag. De kan inte skylla på att det är synd om dem för att de får möta Carey Price. De ska ju vinna den serien.
Nej, precis. Utan de har fantastiskt lag på pappret och känns lite som en dark horse tycker jag till att vinna hela Stanley Cup. För de kanske inte ska vara en dark horse. De ska vara en contender på riktigt och en av de lag det pratas om. Liksom. Men skrev jag av Pittsburgh lite grann efter förra säsongen. Och tänkte att deras riktiga, verkliga dynasti, storhetstid är över. Men med det här laget, och med fortfarande Crosby och Malkin är väldigt fint slag, så kan de gå hela vägen.
Och få möta sin rival Philadelphia.
Ja, just det. Det blir ju en häftig första runda i det riktiga slutspelet då.
Ja, fast frågan är hur det blir utan publik. Liksom.
Kommer man vara precis.
Uppjagade och liksom... Nej, inte det är 18 000 i Wells Fargo som skriker samtidigt.
Nej, inte som i ditt parallella slutspel när det kastas in allt möjligt
skor
på isen. Ja, skor på isen, ja, precis. Det ska ju bli Pittsburgh som vinner den här serien. Så är det bara.
Carolina Rangers är intressant. Hade det varit i normala fall så Carolina har ju väldigt svårt för Rangers. Har haft jämnt. Ja. Fast det bygger ju på att de alltid blir lite skakiga när de kommer till Manhattan. Ja. Och det gör de ju inte nu. Men det är ändå så att jag tror att de skulle få lite... Alltså om Rangers på minsta vis liknar där de var när serien slutar.
Ja.
Med Mika i glödande 5 mål per matchform.
Ja.
Så är ju de ett väldigt hot mot Carolina.
Verkligen, och som du säger, alltså, den här säsongen så vann Rangers alla 4 matcher mot Carolina. Och inte sen Carolina vann kuppen för 14 år sedan, 2006, så har de vunnit en season series, alltså interna möten mot Rangers den säsongen. Utan det är som du säger, det är Rangers och deras boogie team.
Ja, framförallt här på garden. De är extremt svårt.
Nej, de kan inte vinna. Och en rolig detalj att lägga till här, tycker jag, av de här 4 segrarna Rangers tog mot Carolina den här säsongen, så var det faktiskt Henke som stod i 3 av dem.
Ja, there you go.
Ja, precis. Och han har ju, du vet, tränat på is här ett tag i Sverige, till skillnad kanske från Kestjorken och Georgien.
Precis. Så
det blir Henke kliver in i... Ja, precis. Det blir hans ultimata revansch, upprättelse. Vinner kuppen med Rangers.
Ja.
Nej, vi får se. Men det ska man lägga till för Carolinas del också, att de får förmodligen tillbaka Doggy Hamilton, som vi räknar bort för säsongen. De får tillbaka Sami Vatanen, som de tradar till sig vid deadline, men som ännu inte har debuterat för dem. De får tillbaka, inte Brett Pesci, för han kommer nog inte tillbaka från sin operation, men de får tillbaka, vem är det med?
Och så har ju Justin Williams börjat spela, och nu är alla lika urslag som han, så han kommer vara jämnbördig med alla andra.
Ja, precis. Så han blir som ett riktigt nyförvärv nu.
Ja.
Ja. Så det är klart att mycket talande för Carolina, och så som vi såg dem i förra årets slutspel, hur ättriga och intensiva de var, och hur Rod Brindamore var högröd i ansiktet och fick dem att verkligen köpa hans idé och var riktigt jobbig att spela mot.
Vi ska inte tippa än.
Nej.
Det får vi återkomma till.
Ja, vi kommer ju bli rejäla previews när det väl är dags. Liksom, när vi vet vad det blir.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Islanders Florida känns ju väldigt jag vet inte. Svårbedömd på många sätt. Det är ju intressant om Florida vinner, att då blir det Tampa. Blir det äntligen Florida derby, fast inte i Florida.
Nej, precis, det blir lite konstigt när det äntligen blir ett sånt. De har ju aldrig mötts i slutspelet. Och när det väl är dags så kanske det blir i Vegas eller i något sånt där, eller i Columbus eller vart, Toronto eller vart de nu kan hamna. Den här säsongen så har ju Islanders, kan jag säga, vunnit alla 3 matcher mot Florida, och det har sett ut precis som man förväntar sig att det ska göra. Att Islanders har backat hem, det har varit jämna matcher, uddamålsmatcher allihop. En slutade 3-1 i Islanders, men då gjordes det sista målet i öppen kasse med 3 sekunder kvar, så jag räknar det som en uddamålseger. Och Florida har vunnit skotten i alla matcher, men det är Islanders som är täta defensivt och tråkar ut Panthers med sin fantastiskt potenta offensiv. Barkov, Huberdeau, Dadonov, Hoffman, hela gänget.
Fast rent allmänt så har ju inte Islanders varit lika lyckade som i fjol. Det har ju gnisslat, och Barry Trotz har varit väldigt missnöjd med att det inte ser bättre ut. Och målvakterna har inte alls varit lika bra som Nylén fanns där.
Nej, de började bra Islanders, och även Varlamo hade sina stunder och grejs. Men som du säger, framförallt nu den här halvan, 2020-halvan av säsongen som avslutade innan avbrottet kom. Om man räknar bara 2020 så ligger faktiskt Islanders på 26 plats i NHL-tabellen. De är ett bottenlag det här året. Och varken Greis eller Valama har varit speciellt bra. Vi får se vad det innebär nu i sommar, men deras form när avbrottet kom var riktigt dåligt. 7 raka förluster hade de.
Vad härligt att höra hur entusiastisk du är, Jonathan. Du älskar verkligen att få grotta ner dig.
Ja, precis. Nu, är det, men alltså, nu pratar vi ändå lite liksom realism här, att de här matcherna blir förmodligen av, tror jag. I vilken form, och exakt, det vet vi inte, men det spelarna ändå röstar jag till det här, så att jag tror att det kan... Ja, därför går jag igång liksom.
Mm. Ja, men du skickar ju sms till mig när du är redaktör och sånt också. Oj, nu smäller det! Nu...
Ja, precis. Ja, men jag vill att det ska smälla till. Jag vill bara att de ska slå fast att NHL-säsongen börjar. Liksom. Mm. Så jag försöker jobba in det själv nästan.
Ja.
Ja, men det ska bli spännande att se Florida, måste jag säga, också slutspel med Quenneville. Quennevilles matchcoachning. Om det kan hjälpa dem där. Och om Bobrovski kan vara lika bra som han var mot Tampa i fjol. Och inte lika dålig som han varit för New York Dolls i år i Fantasy League. Mm.
Nu när du nämner Bobrovski så slår det mig... vad händer med vår Fantasy-liga egentligen? Ja, det... När man äntligen hade chansen att gå till slutspel. Så det blir inget mer med den, eller hur?
Nej, precis. Du var ju glödhet där i Fantasy-ligan. Och nu kanske det... Jag tror faktiskt inte att det blir något att det här räknas med. Det tror jag faktiskt inte att det gör. När liksom inte ens alla lag är med. Utan normalt sett så räknas det bara grundserien.
Ja.
Så att tyvärr.
Tyvärr, Per.
Ja, tyvärr, Per.
Tyvärr New York Dolls.
Ja, framförallt New York Dolls som var i sån fin form.
Ja. Ja, vi har Toronto Columbus också i öst. Som då får gå upp mot första sidan, det är Boston. Vinnaren där.
Ja, det ser tufft ut, och det är inget av lagen som vill möta Boston. De båda åkte ut mot dem i fjol. Toronto i första rundan och så Columbus i andra rundan.
Ja.
Mm. Men de ligger faktiskt på samma poäng nu i grundserien när avbrottet kom. Båda hade 81 poäng på 70 matcher.
Ja, jag hävdar att det är bland det mest imponerande under årets grundserie i Columbus ändå. Med tanke på hur åderlåtna de blev under sommaren. Och bevar med all stjärngräns och Tortorella ändå bygger ett lag. Så de har också haft enormt med skador.
Ja, precis. De har haft jättemycket skador både på forwardsidan och på backsidan. Med Cam Atkinson framåt till exempel, och vem, what not, höll jag på att säga. Och sen så då Seth Jones som var borta när avbrottet kom och så. Korpisalo som ersatte Bobrovski så bra i kassen, och så gick han sönder. Då fick Elvis chansen, så var han ännu bättre. Elvis med sliken. Så att, ja, det är ett fantastisk säsong var av Columbus.
Det kan bli tufft för Toronto, tror jag. För Columbus får ju också tillbaka en massa skador.
De får tillbaka väldigt mycket. De är kompletta igen och sett Jones tillbaka till exempel. Så att, ja, det känns som en tuff serie för Toronto, som visserligen också får tillbaks spelare och för en gångs skull är ganska skadefria, till skillnad från vad de var under säsongen. Jag menar, både Morgan Riley och Jake Muzzin är tillbaks. Det är första backparet. Liksom.
Ja.
Så att jag tror att de hade legat högre upp i tabellen om de inte hade haft så mycket skador den här säsongen. Då tror jag att de hade varit ganska på betydligt säkrare slutspelsmark än vad de var när avbrottet kom.
Jag vill slänga in den här brasklappen. Då.
Ja, ja.
Att om de ska börja spela intensiv slutspelshockey direkt utan att ha grundseriebenen som vanligt, så kommer det att bli väldigt mycket skador direkt för alla här.
Ja, det är nog risk för det. Att det är nog väldigt stor risk för det faktiskt. När man inte alls är inne i tempot, så ska man spela på liv och död matcher. Liksom. Det är inte någon försäsongsmatch man kan glida runt, utan nu är det två förluster som man är ute kanske.
Ja, precis. Ja. Vad meningslöst det kommer att kännas efter att ha gått igenom en massa karantän.
Ja, precis, ut i 2 veckor i karantän och sen gjort tester varje dag i 3 veckor, och sen till slut spelar man matcher efter en och en halv månad, och sen åker man ut direkt.
Ja.
Ja. Och jag blir skadad till och med kanske. I värsta
fall. Precis.
Ja, nej, men jag ska bara säga, jag tycker det är slående skillnad med de här två lagen. Det är att Toronto, alltså sättet de spelar. Toronto har gjort 38 mål fler än Columbus, trots att de ligger på samma poäng. Men Columbus, de har släppt in 39 mål färre än Toronto. Så det är ganska uppenbart på vilket sätt de här två lagen spelar sin hockey.
Ja, men kom ihåg att i fantasin så är de i final redan, Toronto.
Toronto, ja, precis. Vem vet. Det, ja, kanske är deras år, trots allt.
Ja. Ja, i väst då så har vi Edmonton-Chicago. Det är också en sån där serie då som man tänker att Edmonton blir väldigt nervösa för. Att Chicago som var långt från slutspel får komma in och vara med.
Ja, och precis.
Där finns det ju spelare som vet hur man agerar i slutspel. Även om de inte är riktigt lika... Flera av dem inte är på samma nivå som de var under sin dynasti.
Nej, verkligen inte. Men det finns ändå... Kanske finns en avslutande push kvar i sånt som Duncan Keith och Corey Crawford som kanske inte ens blir kvar nästa säsong. Och Taves förstås och Patrick Kane liksom. Det är ju en av NHLs bästa spelare fortfarande. Så att det kan gå, men det är som du säger, de var ju precis som Montreal sellers vid deadline. De skickade bort Erik Gustafsson och de skickade iväg Robin Lehner till Vegas och sådär.
Ja,
så de hade inte räknat med det här.
Nej, vi var inte så många som hade det.
Nej, det var nog ingen som hade riktigt hade räknat med det, det får man säga. Medan Edmonton då ju var en buyer vid deadline och adderade spelare som Andreas Athanasiou, mycket speed. Det var ju Tyler Ennis och det var Mike Green på backsidan från Detroit. Och inte minst hade de ju ligans nya nästan version av Two-Headed Monster i Dreisaitl och McDavid, som skulle vara spännande att se, följa ett slutspel nu också när de var splittrade i varsin kedja. Då kan man liksom inte bara matcha mot dem samtidigt, utan jag menar, Dreisaitl var extremt effektiv nästan ännu mer effektiv i en egen kedja när han hade Nugent Hopkins och Yamamoto in till sig. Så de kan nog bli ganska tuffa, tror jag, Edmonton, för en gångs skull här.
Ja, det tror jag också. Jag har ju skickat dem till final.
Ja, precis. Det var ju en övergång från Toronto som vi precis pratade om. Det är samma med Edmonton.
Ja, sen har vi Nashville, Arizona. De får möta Vegas, de som vinner. Också svårt. Nashville har ju inte kommit upp i sin fulla potential alls den här säsongen. Det har varit några false starts.
Ja. Ja, det har inte varit smärtfritt under John Hines heller, men faktum är att från det datum han tog över, det är typiskt med att kolla upp sånt här, men den 7 januari tog han över och fram till uppbrottet där vid 12 mars så var han faktiskt NHLs sjunde bästa lag poängmässigt.
Ja,
så de har ryckt upp
sig. Han har ju stuvat om enormt där och på slutet var Arvidsson i den fjärde kedjan och sånt.
Ja, det kan man ju ifrågasätta. Den extrema liksom rotationen och omkastandet för att få det att lyfta. Men ändå så, jag menar, deras underliggande siffror har varit bra hela säsongen. Och poängmässigt under Heinz har de ändå tagit rätt mycket poäng och varit ett lag för den absoluta...
Härligt att höra dig säga igen. Underliggande siffror, då vet man att det är hockey.
Ja, då vet man att jag har börjat sätta mig in i det här igen. Ja, men Arizona är ett sånt där lag som jag tror kanske gynnas av att få tillbaka mycket spelare också. Inte minst en Darcy Kemper i kassen, om han kan spika igen för innan han blev skadad över jul, fram till dess, från liksom starten av säsongen till jul, så ledde Arizona sin division. Och de hade tradat till sig Taylor Hall och liksom gick för det verkligen och kände som att det här kan faktiskt bli någonting av det här Arizona-laget. Så sen efter det så har de alltså, precis som jag sa om Islanders 2020, jag undrar om inte Arizona ännu sämre. Jag tror de är tredje sist i tabellen. De har bara Sharks och Detroit efter sig 2020. Så de har varit riktigt formsvaga en lång period innan uppbrottet kom. Men nu, som sagt, få tillbaka Darcy Kemper, liksom det självförtroendet han inger i hela systemet där. Och så borde liksom, alltså den här star power de har hämtat in senaste året passa perfekt liksom, alltså i en kontringshockey i slutspelet när man täpper igen i egen zon och litar på Darcy Kemper. Och så sticker Taylor Hall på kontringar. Så sticker Phil Kessel på kontringar. Det var så otroligt utstyrerat att man gick så hårt för Taylor Hall. För jag kommer ihåg att liksom, det här, nu blir det underliggande siffror igen. Nu är vi tillbaka där. Precis som i vintras.
Ja, prata på det bara.
Ja, men alltså Taylor Hall i Devils, i de matcherna han har spelat under säsongen där fram till att han blev tradad till Arizona, så var han den som hade haft flest frilägen i NHL den säsongen. Så han är en riktig sån kontringsspelare. Det tror jag passar Arizona när de ska backa hem i slutspelet och täppa igen och sen sticka iväg. Lite som Pittsburgh, ett av deras Stanley Cup-titlar där. Men Phil Kessel till exempel är väldigt effektiv, som nu också är Arizona. Så att, ja, jag tror att Arizona är en liten dark horse. Ingen kommer prata om dem, men jag tror de kan faktiskt slå ut Nashville.
Ja, det är absolut inte omöjligt. Nej. Ja, rätt. Synligt som Nashville inte får vara hemma i Bridgestone Arena. Nu har det inte gått så bra där i år då.
Nej, men tidigare slutspel har det varit jättefördel.
Ja. Vancouver, Minnesota är också vinnaren för att möta Colorado. Det är ju intressant för oss. Vi får se Elias Pettersson i något som liknar slutspel för första gången i NHL.
Ja, precis. Det ska bli intressant att se det här Vancouver-laget i någon slags slutspel. Hur det nu kommer se ut som sagt och hur det ter sig. Och sådär. Men det blir ju ett första riktigt prov för många av dem. För Brock Besser och för Quinn Hughes. Liksom, och den nya kärnan som bär det här Vancouver-laget.
Ja.
Och de får ju tillbaka Jakob Markström. Jag menar, det märkte sig tydligt när han var borta hur viktig han är och varför många beat-reportrar uppe i Vancouver sa att Markström är minsann MVP den här säsongen och inte Elias Pettersson.
Nej. Nej, han var ju fantastisk. Ja. Vessina klass, alltså som nominerade.
Ja, precis. Vessina nomineringsklass höll han ju. Och många hoppar ju på Markström-tåget och tycker att han måste verkligen lyftas fram nu som en av NHLs toppmålvakter. Liksom.
Ja, medan Minnesota inte har känts så särskilt bra faktiskt. Det var ju kaosartad säsong för Minnesota.
Ja, precis.
De sparkade general managers och annat.
Ja, exakt. Alltså, om man tittar på siffrorna här också, jag ska inte gå in så noga, men då tycker man ju att Vancouver är ett mycket bättre lag. Det som är Minnesotas grej som gör att de liksom hänger i ändå och liksom inte faller pladask i tabellen utan är jämsides med Vancouver i princip. Det är ju, skulle jag vilja säga, deras två första backpar som är verkligen elit. Det är Jared Spurgeon och Ryan Suter och så är det Jonas Brodin och Matt Dumba. De är otroligt svårforcerade och göra mål mot när de är inne på isen. Alltså, där kan man verkligen prata underliggande siffror. Jag vet att den statistikstjänsten The Point här om dagen, vilket jag är intresserad mig för, lyfter fram Jonas Brodin som en av NHLs mest underskattade spelare. Och han hade flera siffror på det, till exempel att han är den i NHL som har flest brutna liksom inspelsförsök i egen zon, alltså när motståndarlaget ska ta sig in i egen zon och han stoppar det.
Jag tror du skulle säga att han är den som har flest brutna ben.
Nej, det hade varit häftigt. Och, nej, inte den statistiken har jag inte, men han har brutit väldigt mycket inspelsförsök i egen zon i alla fall. Han sätter stopp för dem när de ska in i Minnesota-zonen och så är han fantastiskt bra överhuvudtaget på att bryta passningar i egen zon. Han har näst flest brutna passningar i egen zon. Så att han är otroligt skicklig med klubban. Och som vi sa om Lidström och Oliver Ekman Larsson. Där läser spelet fantastiskt bra och extremt positionssäker. Så att, och det är ju hela gänget där med Spurgeon och Suter och Dumba. Det är ett väldigt bra backsida. Det är de som är Minnesota Wild. Precis. I övrigt är det ganska kaotiskt och inte speciellt bra.
Vem som än vinner den serien får gå upp mot ett Colorado som också fått tillbaka väldigt många skadade och kommer att vara väldigt svåra att stoppa, tror jag. De har ju blivit en favorit i väst.
Ja, hipsterlag. Jag ska inte använda det laget igen. Poplaget då, kan man säga. Det är, liksom, objektivt sett så är det nästan de man helst vill titta på. Liksom.
Ja, faktiskt.
Det finns så mycket attraktioner, både från backsidan och inte minst framåt. Det tar nog stopp där, för om det nu blir Vancouver eller Minnesota så borde Colorado lösa det.
Men vi får se. Om de börjar spela så kommer vi att få liksom ställa om hur vi ser på det här och hur det fungerar utan publik och den här tiden på året. Och så. Det kommer att bli intressant i så fall att få se hur man måste liksom reanalysera allting.
Ja, precis. Man kanske inte kan utgå från samma modeller som man analyserar normalt sett. Utan det kommer vara andra faktorer som spelar in. Som kanske är lite svårare att förutse faktiskt.
Så har vi Calgary och Winnipeg då. Som får möta regerande mästarna St. Louis. Vinnaren där. Winnipeg, jag såg Patrick Laine sa häromdagen. Vad han trodde. Vad kommer spelarna att vara för form? Jag kommer vara helt värdelös. Jag kommer se ut som en juniorspelare.
Är det sant? Han var så... ja, han är ju verbal. Han säger vad han tycker ibland på gott och ont. Liksom. Men... Ja, det är inte bra för Winnipeg i så fall, för de behöver en Patrick Laine i målform.
Ja.
Känner jag.
Det känns som Calgary är starkast här. Eller var i alla fall tidigare under säsongen.
Jag tänkte lite på den här serien. Jag tycker nog ändå, jag vet inte. Alltså, så här, om man analyserar lagdelarna så har ju Vinny och Winnipeg i mål. De har Connor Hellebuck som många har som västerna vinnare också. Eller kanske nästan flest av som västerna vinnare snarare än Markström. Och de har däremot på backsidan, där är ju Calgary klasser bättre, som dessutom har förstärkt med Erik Gustafsson, med Mark Giordano och med T.J. Brody och hela gänget, Rasmus Andersson och sådär. Men forwardsmässigt så där har ju båda lagen stark spets liksom, men där har ju Winnipeg spets varit mycket bättre form den här säsongen i alla fall än vad Calgary var, för jag var ju otroligt besviken på Johnny Gaudreau och på Sean Monahan här i vintras. Alltså förra säsongen då gjorde Johnny Gaudreau exakt lika många poäng som Nathan MacKinnon. Den här säsongen har han gjort 38 poäng färre än MacKinnon. Så att medan Scheifele har varit bra liksom, Wheeler, Laine har ju studsat tillbaka den här säsongen, även om det där var oroväckande att han ska vara usel nu. Kyle Connor gör ju liksom en jättebra säsong och de har Ehlers och så vidare. Så att jag tycker att två av tre lagdelar är Winnipeg bättre i. En lagdel är Calgary betydligt bättre i. Så att det är en svår serie. De ligger ju väldigt jämnt i serien också. Jag tror att om man går på poäng så är Winnipeg högre sidade. Men de går på vinstprocent och då är Calgary snäppet före. Så att de är väldigt jämna.
Ja. Ja, det blir spännande att se vad som händer.
Ja.
Men det är inte nära förestående. Vi har hela juni och förmodligen större delen av juli framför oss innan det börjar spelas.
Ja, precis. För juni här verkar ju mest handla om karantän och för någon som är på plats att börja spela i små grupper och sådär. Liksom, hela juni verkar en enda lång fas 2. Liksom. Och sen får vi se då när fas 3 börjar i juli. Men ja, i bästa fall kanske det kan öppna då, kan börja kanske i slutet av juli eller början av augusti. Alltså själva matcherna.
Ja. Ja, det är underligt. Ja. hoppas någon gång i juni, jul, slutet av juni, början av juli måste jag få åka någonstans och bara ta semester.
Ja, du, jag hör det. Det är längtan.
Jag måste hyra en bil och bara åka. Nu har jag hört gått i konkurs också.
Jaså, det är ditt favoritbolag.
Ja, eller de har inte gått i konkurs. De har sökt konkursskydd. Men vi ska inte gå in på det. Nej. Jag har ingenting med det här.
Vi hoppas i alla fall att det kommer igång. Vi får se vad vi pratar om nästa vecka, om vi har ännu mer detaljer då, om det faktiskt har klubbats igenom mer då, om det känns ännu mer realistiskt liksom. Men det är ju en stor skillnad mot förra veckan i alla fall.
Ja, det är det. Och har det inte hänt så mycket mer, då får vi hitta på något att gå igenom, de bästa frisyrerna eller något.
Ja, men vi har fått lite förslag från lyssnare som ligger i en som vi kan bunkra med om det krävs. Så att det ska nog gå och i så fall ändå och fortsätta med poddandet. Det ser jag inte som några problem.
Ja, det var någon också som ville att du skulle göra en mix och spela allt som Victor Norén har gjort musikväg.
Ja, just det. Det finns en musikbank där med väldigt massa Victor Norén-låtar med One Two Punch, Fit So From A Slump. Så att, ja. Det är det som är det. Jag har vissa lyssnare undrat också, för att det var ju länge sedan vi var i högform i vår musikkarriär. Det var ju runt 2015, så många lyssnare har inte riktigt koll på vad den här slutlåten vi spelar, vad den kommer ifrån. Men det är alltså, det är jag som har sjunkit in en rap för länge sedan. Och du är med på ett hörn också, och sen så har Victor Norén klippt ihop en låt av det. Liksom.
Så kan det gå. Apropå sidekicks i podcasten, en väldigt obskyr parentes här, men har du gratulerat Marcus Sim idag?
Just det, bra att du sa det. Oj.
Han fyller 33.
Det är ju 25 maj. Ja, jag måste höra av mig till Sim, ja. Precis, det måste jag verkligen göra. 33-årsdagen. Oj. Det vet du på riktigt, att jag har glömt bort det. Det är pinsamt. Jag får erkänna det i podden. Hoppas han inte lyssnar. Annars får jag klippa bort det här. Nej, det får följa med. Jag får skämmas.
Ja, men han får ha en bra födelsedag. Ja. Och våra lyssnare får ha en bra avslutning på maj.
Ja.
Utan hockey, men hopp om hockey framöver.
Ja, det verkar som att det kan bli något av det här. Så det ser jag fram emot då. Men på återhörande till nästa vecka, och så får ni höra den här låten igen nu som kommer här helt enkelt.
Hej då!
Hej!
Hallå! Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Vi blir ju allt fler som rattar i hans blogg
och lyssnar på hans podd.
One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman, sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.